som har legat över mig. Och det är inte bara att jag ska säga att ja, jag har känt och upplevt den situation lite grann, vad som står här. Och det har följt mig. På något sätt så stämde det in i mitt känsloliv. Så är det ingen annan, så är det i alla fall någonting som talar till mig och ger mig, kommer att ge mig uppmuntran. Och när jag förberett det så har det känts så bra. Det är uppenbarelseboken. Och det är en speciellt vers 9. Första kapitlet. Och där finns tre ord. Bedrövelsen, riket och ståndaktigheten i Yeshua. Men jag tror vi läser lite längre och så vi ser sammanhanget. Från vers 4. Johannes hälsar de sju församlingarna i provinsen Asien. Nåd vare med er och frid ifrån honom som är och som var och som ska komma, så och från de sju andar som står inför hans tron, och från Yeshua Messias, det trovärdiga vittnet, den förstfödde bland de döda, den som är härskare över konungarna på jorden, honom som älskar oss och som har löst oss från våra synder med sitt blod och gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och fader. Honom tillhör äran och väldet i evigheternas evigheter. Amen. Se, han kommer med skyarna och allas ögon ska se honom. Ja, och deras som har stungit honom och alla släkten på jorden ska jämra sig vid hans åsyn. Ja, amen. Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som ska komma, den allsmäktige. Jag, Johannes, eder broder som med er har del i berövelsen och riket och ståndaktigheten i Yeshua. Jag befann mig på den ö som heter Patmos. Jag, Johannes, er broder, som med er har del i bedrövelsen, lidande. Och jag tror vi kan säga att vi är så att säga i samma båt. Vi upplever en tid utav lidande, bedrövelse. När man ser sig omkring så tycker man, hur länge, Herre, dröjer det innan du griper in? Jag är trött att höra på rapport om synden, om övergrepp på småflickor, på pojkar, på män. Varannan dag är det någon som blir mördad och så vidare. Så man känner en bedrövelse. Och jag tror vi är med tillsammans i det. Men innan jag säger något mer, så låt oss be till Gud en gång till. Himmelske Fader, jag tackar dig så innerligt att du är så stor och mäktig. Och du ser ner hit till Jönköping där vi är samlade. Tack Fader att dina ögon överfar hela jorden och du glömmer inte någon som söker dig. Och vi ber, se till oss, kom med din härlighet, låt oss uppleva din nåd, barmhärtighet. Halleluja, ta hand om mig och mina tankar och må det få bli så att dina hemligheter ska strömma igenom mig och låt mig få formulera det på rätt sätt. Jag överlämnar mig och låter köttet vara stilla och bara du får tala. Amen. Amen. Ja, bedrövelsen. Det har jag tagit lite till inledning. Men vi har inte bara del i en typ av lidande och vedermöda när vi tittar oss omkring, utan vi har någonting som är mycket härligare, nämligen vi har ett bud, nämligen att vi har delaktighet också i riket. Halleluja. Riket, det är ett konungadöme. Och när Yeshua började predika, och det var intressant, det första Lars Gösta på inledningsmötet citerade, så citerar han just om detta i Matteus 4 och 23. Och Yeshua, han gick omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangelium om riket. Det goda budskapet om riket. Och botade alla slags sjukdomar och all slags skröplighet bland folket. Riket och helande och förnyelse och ny kraft, det följer Guds rike. Och man kan ju säga där man upplever förlåtelse och nåd och under och tecken, där är Guds rike. Halleluja. Och Yeshua började predika om detta, om Guds rike, de goda nyheterna. Profeterna och den där tiden var ju till ända till Johannes. Och när Yeshua trädde fram så börjar man tala om evangeliet om riket. Och det här behöver vi höra, att faktiskt Guds rike är nära. Amen. Guds rike är nära. Varför är den nära? Jo, därför att tiden är inne för en speciell uppenbarelse. Det gick ju 4000 år och så kom Messias, och då skulle det höjas och Gud skulle verka ännu mäktigare än han har gjort tidigare. I honom är det som vi lever och rör oss i. Han är inte långt borta från någon av oss. Det är bara att sträcka sig ut och få röra vid den levande Guden. Gud är inte långt ifrån dig. Han är alldeles nära dig. Öppna din mun, vit upp, och han ska fylla dig, för han är här och nära dig. Halleluja. Guds rike är nära. Guds rike är här. Guds rike är ibland er, står det. Guds rike är faktiskt till och med invärtes i er. Och ett bibelord som jag citerade så ofta när jag var nyfräst, och det är lika aktuellt nu: sök Guds rike och hans rättfärdighet, så ska allt det andra tillfalla er. Sök Guds rike. Sök hans konungadöme. Och faktum är att i Fader vår så har vår mästare lärt oss att vi ska be om att tillkomme ditt rike, din konungadöme. Rövaren upphängd på trä, vad är det han ber om när han förstår att Yeshua var inte någon brottsling, utan det var något annat med honom? Tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och då har vi plötsligt flyttats lite framåt i tiden. Guds rike är mitt ibland er. Guds rike är här. Och vi rör oss i hans rike. Vi söker det. Men det finns någonting också som gäller framtiden och det som ska komma. Och Josef från Arimatea, han om honom stod att han väntade på Guds rike. Så du förstår, den finns mitt ibland oss, men han väntade på Guds rike. En upplevelse som lärjungarna hade, det var ju det att de fick mycket påtagligt se Guds rike. Nämligen i Markus 9:47. Och det var något exceptionellt, därför att Petrus, han citerade senare. Och Yeshua säger i Markus 9:47 så här: då har jag skrivit fel bibelord. Nej, det är inte det jag tänkte på. Utan det var när vår mästare gick upp på berget. Och innan han går upp med Petrus, Jakob och Johannes på berget, så säger han att det kommer inte gå lång tid förrän ni får se människosonen i sitt rike. Var det Matteus 16? Ja, 16:28 i Matteus var det. Sannerligen säger jag er, bland dem som här står finns några som inte ska smaka döden förrän de får se människosonen komma i sitt rike. Och den går i fullbordan strax därefter, 6 dagar efteråt. Det var också intressant, 6 dagar. Tar vi det och förstorar det 6 dagar som 6000 år, så har vi en profetia om att Yeshua kommer i sin härlighetskropp tillbaka till den här jorden. Därför att när han ber, så står det att hans utseende förvandlades inför dem. Hans ansikte sken som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och se, för dem visade sig Mose och Elia i samtal med honom. Så han genomströmmades av det som han ska få en dag. Och i en sån förhärlighetskropp ska han komma tillbaka efter 6000 år. Halleluja. Så lärjungarna får smaka på och se Guds rike. Vilken härlighet den för med sig. Så Petrus, när han sedan talar om det här i andra Petrus första kapitel. Jag tror jag ska bläddra dit, så jag citerar innan till och inte har Petrus redan hunnit dit före mig. Petrus, först, andra Petrus 1:16. 17 och 18. Ty det var inte några slukt uttänkta fabler. Det var inga sagor. Vi hittar inte på någonting, säger Petrus, som vi följde när vi kungjorde för er Herren Yeshua Messias makt och hans tillkommelse. Utan vi hade själva skådat hans härlighet. Ty han fick ifrån Gud Fadern ära och pris, när från det högsta majestätet en röst kom till honom och sade: Denne är min älskade son i vilken jag har funnit behag. Den rösten hörde vi själva komma från himlen när vi var med honom på det heliga berget. Vilken upplevelse, och det glömde han inte, utan det visade sig att Jeshuas makt, och det bådade om en tillkommelse. Det talade om en tillkommelse, och just talet 6 som motsvarar de 6000 åren, så i samband med det skeendet in till den sjunde, så kommer han uppenbaras i en sån härlighet som han hade när han visade sig. Guds rike går igenom som en röd tråd, därför att efter uppståndelsen så talar Yeshua med dem om vad? Jo, om Guds rike. Filippus i Apostlagärningarna 8 och 12, han talar också om Guds rike. 8 kapitel, 12 versen. Men nu då det satte tro till Filippus och förkunnade, som förkunnade evangelium om Guds rike och om Yeshua Messias namn, lät det döpa sig både män och kvinnor. Så du hör här, du ser Filippus talar om Guds rike, och så namnet som är givet, ett namn som är det högsta bland människor givet. Och de blev omvända och lät döpa sig, både kvinnor och män. Det var fint. Så, och Paulus talar och fortsätter med samma sak, detta med Guds rike. Och tänk att vi får vara och ha del i lidandet, i sorgen över en syndfull värld. Men vi har del, vi är med i Guds rike, där den evige uppenbarar sig. Vi väntar dock, när vi talar om det här, vi väntar på ett universellt stort rike. 6 dagar har vi att arbeta. Den sjunde dagen är en sabbat. Halleluja. 6000 år har nästan gått, och nu är vi inne strax i den sjunde årtusendet. Och rabbinerna talar om, och vi talar om, att det kommer ett 1000-års rike, en viloperiod för oss och för hela vår värld faktiskt. Det var så härligt att läsa sabbatsalmerna, det vi läste ikväll. Och om du observerar de här 5 sabbatsalmerna, det är 6 egentligen, 6:e, det som David har skrivit, den 29:e salmen. Men vad som är en röd tråd i de här salmerna som vi läser, det är att överallt i varje salm så står det om en konung. I salm 95, i vår bönbok sidan 115, så står det: ty den evige är en stor gud, en stor konung över alla gudar. Är det ett rike så finns det en kung, och denna kung är kung över alla andra gudar. Psalm 96, så står det också: den evige har blivit konung. Psalm 97, den evige är nu konung. Psalm 98, med trumpeter och basuners ljud jubla inför konungen, den evige. Och så psalm 99, den evige är nu konung, folken darrar. Och så längre ner, och konungen i sin makt älskar vad rätt är. Och det här läser vi, och det ska du observera då när du går in i sabbaten, att du läser om en konung som regerar. Och sabbaten är en bild just på att han ska regera i 1000 år över oss och över mänskligheten. Ja, vi ska få regera tillsammans med honom. Sen undrar man lite grann, är det inte det magplacerat psalm 95? För det står, förhärda inte era hjärtan som i Meriba, så som på Massas dag i öknen, där era fäder frestade mig och där de prövade mig. En syndafall, ska det nämnas i det här sammanhanget? Ja, det måste det göras. Vet du varför? Lyssna här. Det står, så som på Massas dag i öknen, förhärda alltså inte era hjärtan, där era fäder frestade mig och där de prövade mig fast de hade sett mina verk. I 40 år var det släktet mig till leda och jag sa, det är ett folk som far vilse med sitt hjärta och det vill inte veta av mina vägar. Så svor jag då i min vrede, det ska inte komma in i min vila. Vad betyder det? De kommer inte in i vilan under 1000-årsriket. Och jag brukar lägga till, jag vill komma in i den vilan som det här psalmen talar om. Så det är de här 5 kapitlen, den är en mäktig berättelse om den stora universella vilan som vi ska få vara med om. Då riket på ett mycket djupare och starkare sätt ska träda fram. Och psalm 29 så säger, står det här sen då, den 6:e psalmen som vi läser inför sabbatets ingång. Ni Guds söner, ge åt den evige ära och makt, ge åt den evige hans namns ära, tillbe den evige i helig skrud. Då har vi blivit överklädda med hans härlighet och den nya kroppen. Den här kroppen som ibland blir förkyld och som blir sliten här och där, då har vi fått det förnyade kroppen. Vi blir överklädda med oförgänglighet, en odödlig kropp. Vi prisar och tillber den evige helig skrud i 1000-årsriket. Halleluja, då har förvandlingen skett. Den evige tronade över floden och den evige ska trona såsom konung i evighet. Och så ber han, må den evige ge makt åt sitt folk, må den evige välsigna sitt folk med frid. Halleluja. Så vi vill inte förhärda våra hjärtan, utan vi vill tjäna honom och vi vill vara med när riket kommer. Katrin läste Uppenbarelseboken i förmiddag, så jag tänkte nu tar han min text. Men som tur var så sa han inte så mycket just kring det. Jag tänkte på i 14:e kapitel där står det om 3 änglar. Som i samband med Guds ingripande. Jag har skrivit Yeshua tillkommelse över kapitel 14. Och jag fick se lammet stå på Sions berg. Och det är helt klart det handlar om Yeshuas tillkommelse. Vi har de 144 000. Som hade dess namn och dess faders namn skrivna på sina pannor och så. Men så kommer det i vers 6. Det är 3 änglar som visar sig. Och det står så här. Och jag såg en annan ängel flyga fram upp i himlarymden. Han hade ett evigt evangelium som han skulle förkunna för dem som bor på jorden, för alla folkslag och stammar, tungomål och folk. Och han sa det med hög röst: frukta Gud och ge honom ära, till stunden är kommen då han ska hålla dom. Jag tillber honom som har skapat himmel och jord och hav och vattenkällor. Och så står det: en annan ängel följde honom och denne sade: fallet, fallet är det stora Babylon som har givit alla folk att dricka av sin otuktsvredes vin. Och så en tredje ängel följde dem. Denne sade med hög röst: om någon tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller på sina hand, så ska också han få dricka av Guds vredes vin, det som är iskänkt i hans vredes kalk, obemängt, och han ska bli plågad med eld och svavel i heliga änglars och i lammets åsyn. Och när det så plågas uppstiger röken därav i evigheters evighet, och det har ingen ro varken dag eller natt, dem som tillber vilddjuret och dess bild eller som låter märka sig med dess namn. Här gäller det för det heliga att ha ståndaktighet för dem som håller Guds bud och bevarar tron på Yeshua. En reformationsbibel skriver: som bevarar Yeshuas tro. Inte tro på Yeshua, utan Yeshuas tro. Alltså det är lite skillnad att tro på Yeshua och ha en tro som han hade. Och där behöver vi samstämmiga med Yeshua. Vad är det han bekänner om fadern? Vad är det han säger? Och en sån tro ska vi ha. Men det som är intressant här i början, att den här, en av änglarna som flög fram upp i himlarymden, han hade ett evigt evangelium. Och jag har försökt titta på något annat ställe om det finns något sådant uttryck. Vi har ju hört och läst om evangelium om riket. Och vi förstår ju att när Yeshua kommer så ska han upprätta riket. Men det står inte att det är evangelium om Guds rike, utan det står här om ett evigt evangelium. Och då har mina tankar gått, och jag har lyssnat en del på rabbiner. Det finns en del saker som är eviga, som är före skapelsen. Jag tror det finns 6 eller 7 ting som skapades. Jag tror Talmud uttrycker det så. Jag är inte helt 100 säker på det. Gud skapade Messias namn. Gud skapade templet. Gud skapade Toran före världens begynnelse. Gud skapade några andra saker, och bland annat så finns detta med evangeliet om riket, och det är ett evigt rike. Inte så. Och sen Yeshua säger också i ett sammanhang, när han har kommit, så säger han till de trogna: ta i besittning det rike som är berett åt er från världens begynnelse. Vi vet ju att det riket var inte förverkligat. Men om det finns i Guds tanke, så uttrycker sig Bibeln så, att som om det vore redan där. Precis som tanken om Messias fanns ju hos Gud ifrån begynnelsen. Han ska sända Messias, och han blev till i Marias liv och föddes då. Så man kan säga att han i tanken är evig, men han fanns inte så som en verklighet förrän hans kom. Och det som är Guds rike har då börjat talas om, och vi har fått smaka på den tillkommande rikets krafter. Men det blir förverkligat i en större, högre grad när Yeshua kommer. Ett evigt evangelium. Och det här kommer att proklameras så mäktigt. Så min tanke, det har slagit mig. Här står det om att ängeln ropade med hög röst till alla folkslag som bor på jorden och stammar, tungomål och folk. Så det står ju hos profeten, ett rutande från Sion ska det ske. Så Gud sänder en ängel och talar vad som ska gå ut, vad som ska hända. Och jag tror, som jag förstår det nu, att det kommer att vara en ängel som talar med tydliga ord om att tusenårsriket ska upprättas. Jag menar, när Gud kunde tala till 1,5 miljon judar där vid Sinai berg om budorden, om vid givandet av Toran, så de hörde med sina öron. Och det är det som är det unika. Hade jag gått iväg och gått ut i skogen och sagt, jag har träffat Gud, jag har mött Gud. Ja, du kan ju säga vad du vill om det. Du kan tro eller inte tro, ja, han kanske har mött Gud. Men så var det inte med det som Gud gjorde. Det var ju 2 miljoner människor, om inte mer, samtidigt hörde Gud tala. Halleluja! Och det som ska ske innan tusenårsriket, så ska en ängel tala som alla folk ska höra. Och faktum är, jag lyssnar mycket på en rabbin, överrabbinen i Ungern, Kövers Shlomo, och han sa att i Talmud står det om att det var inte bara judar som hörde budordets givande, utan det hördes bland alla folk och hedningar runt om. Och om det är sant, och det är ju fullt möjligt att det ska ske, att man hör att de goda nyheterna, man hör givetvis, vi har internet och det går fort och meddela vad som har skett. Det kommer att bli en stor upplevelse också för människor i Ed, i Jönköping, när de döda stiger upp från gravarna och visar sig för dem, precis som vid Yeshuas uppståndelse, var många av de heliga kroppar stod upp från gravarna och visade sig. De kanske var begravda för några månader sedan, och så kom de in till släktingar och sina barn. Ja, herre, vi är uppståndna. Halleluja! Det var märkligt. Underbart! Och jag tror inte de gick döden till mötes igen, utan det var den där förstlingsskörden. Yeshua plockade samman dem och så blev han ryckt upp till fadern med dem. Och det kommer att bli likadant när Yeshua kommer. De döda ska stå upp och de ska visa sig. De kommer att se det, något hemligt bortryckande tror jag inte på. Tvärtom, det blir en manifestation. Så jag tror det blir ett hörbar budskap. Det blir också en synligt budskap att de döda står upp. Se, han kommer. Allas ögon ska se honom, också de som har stungit honom. Se. Och ser man solen, då är det inte så svårt och märkvärdigt att se också Yeshua tillsammans med änglaskaror. Och de här döda som allierar sig med honom. Halleluja. Världen ska se det. Halleluja. Oh, det blir en stor dag. Halleluja. Underbart. När jag gick på bibelskolan i Gävle så var det, jag hade en sån här upplevelse. Jag kom hem med tåget och pappa och mamma visste inte att jag skulle komma hem. Och så stod jag på järnvägsstationen i Köping och så ringde jag: jag är här. Och mamma: åh vad roligt, du har kommit. Pappa kommer och hämtar dig. Så får jag komma hem med honom. Och det är ungefär så det blir. Yeshua är det som kommer hit till vår jord. Vi kommer att ryckas honom till mötes. Och vi kommer också säga: åh vad roligt Yeshua, välkommen hit. Åh, vi har längtat efter dig. Vi har pratat om dig så många gånger. Och tillsammans med Yeshua och änglarna som vi har allierat oss med, så drar vi ner till den här jorden. Halleluja. Och alla människor kommer att se och höra framförallt denna ängelns budskap. Evigt evangelium. Frukta Gud, ge honom äran, till stunden är kommen då han ska hålla dom. Tillbe honom som har skapat himlen och jord och hav och vattenkällor. Då måste vi få höra ett budskap vad de ska göra. Och sen har vi mycket att göra, du och jag. Så lär dig allt vad du kan om buden, om de 7 buden, studera om de 613 buden och så vidare och så vidare. Gör dig redo för den kommande tjänsten som kommer att ske tillsammans med Yeshua. Halleluja. Jag drömde, jag sa, berättat hemma, en natt drömde jag. Jag satt i Smyrna i Pingstkyrkan i Ed och så skulle jag predika. Och jag frågade ordföranden: ska vi inte fråga församlingen om jag får tala? Nej, gå fram och predika. Det kommer en dag. Det kommer en dag när Yeshua kommer. Vi kommer att se många som går under i vredesdomen. Men det är många som överlever det. Och då måste vi lära upp för att de ska kunna leva i 1000 år. Så där har vi en uppgift. Och vi längtar, och jag längtar efter att få vara med och tjäna Herren också då. Det som jag hörde om Georg Gustafsson som låg för döden, och Bo Hörnberg var där och han kom bort och så kom han tillbaka. Georg Gustafsson, han tyckte det var så roligt för han blev flyttad till det kommande riket, och när han vaknade så tyckte han det var så roligt och det är så mycket att göra. Bo Hörnberg tyckte inte: men vad säger du? Ska du jobba där? Och, jo då. Men det är precis vad som kommer att ske. Vi kommer att vara verksamma också i det tillkommande riket, i 1000-årsriket. Du har mycket att göra, så gör dig beredd. Då tror jag inte vi blir lika trötta som nu. När jag kört buss en dag så är jag så mör, så ibland vet jag inte vad jag heter. Men då har vi kraft. Halleluja. Och det ska bli stort. Det finns en annan sak som jag tycker är så underbart. I Jesaja 35. Det står om öknen och ödemarken ska glädja sig. Hedmarken ska fröjdas och blomstra såsom en lilja. Den ska blomstra skönt och fröjda sig. Ja, fröjda sig och jubla. Libanons härlighet ska bli den given. Karmel och Sarons prakt. Ja, det ska få se den eviges härlighet, vår Guds prakt. Och så står det: stärk maktlösa händer och ge kraft åt vacklande knän. Säg till det försagda: var frimodiga, frukta inte, se er Gud kommer med hämnd, vedergällning kommer från Gud, ja, själv kommer han och frälsar er. Och vad händer sen då? Jo, då ska det blindas ögon öppnas och det dövas öron upplåtas. Då ska den lame hoppas som en hjort och den stummes tunga ska jubla.
Halleluja!
Vi har fått en ny kropp i förvandlingen. De i Messias uppstår. Men de som är kvar, de behöver helas. Och alla av oss kanske inte har varit med om så många under och helande för andra människor. Men jag tror du kommer att vara med. Du kommer att kunna be för människor. De blindas ögon ska öppnas. De som har suttit i rullstol och ändå fått bett om nåd och förbarmande för de har hört vad Gud har sagt. De ber om nåd så får de nåderna komma in i Guds rike. Sen är det ju den evige som dömer och Yeshua är domaren givetvis som verkställer och har en stor tjänst där. Vi kan fortsätta, det står av förbränt land ska bli en sjö och av torr mark vattenkällor på den plats där ökenhundarna låg lägrade sig ska växa gräs jämte vass och rör och en banad väg, en farväg ska gå där fram och den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren ska färdas därpå. Den ska vara för dem själva. Den som vandrar den vägen ska inte gå vilse om han och hör till det fåkunniga. Där ska inte vara något lejon, ej heller ska något annat vilddjur komma dit. Inte ett sådant ska finnas där, men ett frälsat folk ska vandra på den. Ja, den eviges förlossade ska vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje ska kröna deras huvuden. Fröjd och glädje ska de undfå, men sorg och suckan ska fly bort. Jag har tolkat det här med lejon och lejon och vilddjur bokstavligt. Rabbinerna har en annan åsikt. De säger att skapelsen ska inte förändras. Och det säger ju faktiskt första Mosebok också. Höst och vår. Vår och sommar, höst och vinter ska inte förändras. Så det finns en cykel som kommer att fortsätta. Också vilddjuren, utan man talar om att vilddjur och lejon, det är ju symbol på världslig makt, på en överhet som plågar oss och så vidare. Men det ska inte vara något sådant, lejon eller vilddjur. Alltså, Gud har inget emot naturen och vilddjuren. Däremot så finns det ett vilddjur som regerar över länder och folk. Och jag på sistone har tänkt, går det att rösta på någonting så att det blir en förändring? Går det att rösta på någon i USA eller i Sverige eller någon annanstans så det blir en förändring? Det är vilddjuren som regerar. Men då ska det inte vara något vilddjur. Alltså, inte de ute på savannen, de ska få leva. Men vilddjuren som dominerar över stater och länder, unioner och så vidare, de ska inte finnas, halleluja. Det ska bli fred på denna jord. Stor är vår Herre, halleluja. Djävulen ska inte få tillåtelse längre att förföra. Vi får ett rike som blir fred på. Messias ska regera. Lag ska utgå ifrån Jerusalem. Vad stort. Man ska ta hacka och kratta av vapnen. Tänk när de samlar ihop alla vapen i USA och i Sverige. Vår överhet är så tam och lam gör inget. Man smugglar in vapen som man mördar varannan var tredje dag någon. Tidningarna är fulla utav sådana bud. Men de vapnen ska smältas ner, för det behövs inte. Folk ska ta hacka och göra hacka utav det, prisat vare den evige. Och så får de jobba vackert med det. Och det här blir i 1000 år. Men det finns något intressant jag måste delge. Jag fick en riktig sån där aha-upplevelse när jag satt och lyssnade på chassidiska rabbinen från Budapest. Och så sa han så här, att det här med paradiset, det var inte någon jordisk trädgård. Vi har alla tänkt att det var så vackert och det var mycket träd. Men han påstod och sa så här, nej, det var ett andligt paradis. Och det innebär då att det andliga var totalt förenat med det jordiska. Det var därför Gud kunde komma i lustgården. Han är ju andlig och andlig. Så kom han och frågade Adam, var är du Adam? Så paradiset var något mycket mer än en sån där vanlig trädgård. När man sa nej till Gud, så var det paradiset fick flytta uppifrån jorden. Idag så står det att Paulus kom upp till paradiset, tredje himlen. Och då tänkte jag på det som Uppenbarelseboken talar om staden Nya Jerusalem som kommer ner i den 800-talet. Som kommer ner. Och den är så stark, jag tar den inte bokstavligt därför att det är såna starka bilder. Måttet på den är ju 2220 kilometer i ett mått. Det var kubformat. Och den är omöjliga mått för att vara på jorden. Men det är det fullkomliga som det handlar om. Och då är det så att paradiset som fick vika härifrån ska återkomma ner till denna jord. Halleluja. Efter 1000-årsriket och de som levde under det kommer att prövas en gång till på slutet. Och när det är upprensat och man har sett vilka som vill följa Gud och inte, så kommer den fullkomliga tiden. Och i den tiden behövs inget tempel. Gud ska vara ett tempel för hela skapelsen. Och det är så stort. Ni har ju hört det här, en del anklagar Gud. Om Gud är allsmäktig, då kan han väl skapa någon sten som är större som man inte kan lyfta. Vi har hört det. Men Gud har faktiskt gjort det. Gud är oändlig. Gud är allsmäktig. Han har ingen gräns. Han är så stor. Kan han skapa någonting som är större? Ja, han har skapat en ändlig värld. Han bor i det oändliga idag. Men hans önskan och längtan att också få bo i den ändliga, förgängliga världen. Han vill bo. Han har skapat, han vill ha ett bo här ibland oss på jorden. Och vi är med liksom och förbereder det. Och vi får vara hans medarbetare. När du tjänar i bön, när du tjänar i förkunnelsen och talar om honom, så är du hans medarbetare. Och en dag så ska Gud kunna visa sig. Idag är han fördold. Paulus talar om att i honom är det som vi lever och rör oss i, men ändå så ser folk inte det. Men det är så att han har gömt sig för att det fria viljan ska kunna bli en verklighet. Men den dagen i det 800-talet, då kommer han att vara allt i allo. Och Jag föreställer mig att det väl ungefär kommer att bli som i den närmaste världen runt Fadern, runt Gud, Hashem, där änglarna finns idag. De kan inte göra något annat än att tjäna Gud. Ser man honom? Idag ser inte människor honom, och då, därför är det för att fria viljan ska vara en möjlighet. Men vi går inför nu ett steg närmare, och efter tusenårsriket så är det ännu mer. Gud allt i alla. Halleluja. Men glöm inte, trots att du inte ser, så är han nära dig. Är det mest bedrövliga? Du känner inte honom. Han är där ändå. Ha tro, ha förtröstan. Och precis som vi läste, vi behöver ha uthållighet, ståndaktighet. Ha en sådan tro som Yeshua hade. För vi läste här då i 14 kapitlet att här gäller det för det heliga att vara ståndaktiga och ha Yeshua tro. Håll ut. Håll ut. Jag ska bläddra så jag har det framför mig också. Här gäller det för det heliga att ha ståndaktighet för de som håller Guds bud och har Yeshua tro. Bevara Yeshua tro, hur han trodde. Studera om honom, vår Messias. Halleluja. Han är det trovärdiga vittnet. Och det är så härligt. Får jag avsluta med något? Vi var i Jerusalem under Pesach och ofredade brödets högtid. Och vi har upplevt något så fint och så underbart. Det var en försmak utav tusenårsriket faktiskt. Det var så fridsamt över Jerusalem. Och de säger att de har inte upplevt en sån fridsam osyrade brödets högtid och Pesach som just detta år. Till och med var det så att ambulanserna har sluppit att rycka ut lika många gånger som annars. Och det var inte mycket turister tyckte jag heller. Vi var ute sent på kvällarna och promenera. Det var bara ortodoxa judar med tzitzit och hatt och så vidare. Och det var så fint, underbart. Det var en försmak utav himlen. Och jag satt och läste någon bok om en jude, som en ungrare som var med i Auschwitz och överlevde. Han kom till tro och en ortodox jude från ortodox för hem och föräldrar och kom till tro på Yeshua och hur ivrig han var att under krigen, han var med i flesta, jag tror alla krig som utkämpades i Israel. Och det berättas om hur han vittnade för sina landsmän, jude till jude. Och jag fick så mycket inspiration av honom, så på flyget när vi skulle från Ben Gurion till Arlanda, så satt jag somnade ett tag för jag var så trött. Men så vaknade jag mot slutet och vi hade bredvid Ulla-Britt och tredje platsen en judinna från Stockholm. Och jag började berätta lite grann om oss, vilka vi var och varifrån vi var. Vi har varit och firat sabbat hos en judisk, firat Pesach-måltid. Det var halv tre innan vi kom hem. Och att vi firar sabbat och vi har fått lämna pingstkyrkan och så vidare och så vidare. Och jag fick lite frimodighet och vittna lite grann om Yeshua. Och jag sa ju att Yeshua, han är ju inte Gud. Paulus säger faktiskt i Timoteus brevet att Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människa. Människan, Yeshua, Messias. Och jag sa, ja, det är inte tillåtet med någon medlare. Vi får inte be till någon annan än Fadern. Men, sa jag, men Yeshua är medlare på det sättet som en präst är medlare mellan Fadern och den som vill offra och frambära en gåva. För det står här, han frambar sig själv som en, som ett offergåva. Och så är han medlare. Han har framburit sig själv som ett helt och rent offer. Halleluja. Så Gud är en och enda medlare mellan Gud och människa. Och han frambar sig själv som en offergåva. Och hon lyssnade. Det här var fantastiskt. Det här måste ni berätta för oss. Gå ut och predika, sa hon. Predika och tala om det här. Så det finns en längtan, och hittar vi rätt tråden så kommer juden att hitta. Så låt oss be till Gud om det. Fader söker det förlorade. Och det finns många som behöver höra om det hela för Yeshua har framburit för dig, för mig, för juden. Halleluja. Vi har en liten tid kvar. Vi vet inte hur långt det är. Men låt oss verka och be om att han ger oss rätta orden när vi möter våra medmänniskor. Amen. Himmelske Fader, jag tackar dig så innerligt att du är så god emot oss. Tack att du är stor och mäktig. Halleluja. Tack att du inte bara i himlen, utan du är också hos den som ödmjukar sig, som har ett förkrossat hjärta, som söker dig. Tack att vi behöver inte fara land och riken runt, för du är här denna sabbatskväll. Halleluja. Möt med oss alla, välsigna skaran här. Halleluja. Möt med oss. Vi prisar dig, Fader. Tack för Yeshua. Tack för offret han frambar. Tack för att på grund av det så får vi komma fram till dig frimodiga. Vi prisar dig, Fader. Tack att du hör oss. Amen.